Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den där bruden som du håller på med, eller ni ska inte kalla
den. Prata inte för mycket nu, det är en podd.
Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen
lärt till Victoria.
Avbryt.
Stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är journalisten, författaren och dokumentärfilmaren Lars Berge. Lars är aktuell med pocketutgåvan av hyllade reportageboken Vargattacken, som utgår från ett dödsfall på Kolmården år 2012.
Välkommen ser ut till Lars Berge, som gärna hos mig på Kungsholmen, som är aktuell med boken Vargattacken, som pocket, den släpptes förra året. Mm.
Ja, precis, pocketen kom för 2 veckor sedan.
Okej.
Okay. Jag visste inte, jag hade ju sett det på tv och så här, va? Men att det var fullt så dramatiskt, det hade jag ingen som helst aning om. Det är ju som en thriller det här. Och jag blev ju väldigt... Alltså jag har ju alltid misstänkt att det finns mycket naivitet i förhållande till djur och så. Men att vara fullt så illa, det hade jag ingen aning om. Alltså att människor som ändå har kunskaper om vargar inte förstår att de är farliga. Utan tror att de är någon form av hundar, det är ju liksom, det är inte klokt.
Ja, men inte bara vargar, jag tycker det var en väldigt välskriven bok. Att har du läst en journalist som heter David Grann? Han jobbar för New Yorker som har släppt några böcker. Nu kom de första på svenska, tror jag, Julas på Modernista. Som gör reportagen så att de är lite som pusseldäcker. Att det blir lite samma sak här. Att du väver in dig själv och hur du liksom försöker ta reda på mer än själva gåtan då med olyckan.
Jag är inte bekant med hans jobb. Jag älskar John Krakauer.
Ja, visst är han bra också. Ja, men hon påminner också lite om det här. Att
det var en stor
en egen besatthet, eller man ska säga. Jag skriver någon naturfenomen också. Ja. Som han.
Nej, men alltså, jag har ju alltid inbillat mig att Kolmården var en sån här... Att det var väldigt schysst att de hade stora ytor. Att det inte var som, du vet, på Sova. Alltså, jag tror att det är mitt allra tidigaste minne faktiskt. Det låter ju som att jag hade läst Rilke redan som 4-åring. Men... vi var i Köpenhamn, bilsemester, när jag var 4, 1959. Och då minns jag att jag såg den här leoparden i en liten bur som gick fram och tillbaka.
Snöleoparden?
Mm. Nej, det var ingen snöleopard, det var en vanlig leopard. Men det var så chockerande att se honom i en bur som var, ja, det var kanske dubbelt så stor som han. Alltså det var ju liksom, jag som 4-åring, man hajar ju inte så jävla mycket som 4-åring, men... Så pass mycket har jag att det här var inte riktigt klokt. Han kan ju inte röra sig nästan.
Jag hade med Rilkes dikt i boken rätt, ganska långt in i redigeringen då, med den
dikt?
Vad heter den? Den handlar om en
den
panter.
Den heter Panter.
Mm. Mm. Nej, men det tar ju också boken. Eller jag tänkte på den när jag läste boken, att det är ju bizarrt det att man har de här djurparkerna i hela världen. Liksom. Alltså safari och naturreservat som man har i Afrika, det är en grej. Och då är de ju skyddade av liksom. Till och med beväpnad personal liksom. Men mot människan. Men, och ja, som jag kommer ihåg lite, när jag var liten, jag tyckte alltid synd om de här elefanterna på Skansen som gick där och, i stanken. Och
jag tror att det som du säger, man har minnen ifrån... Jag har ju minnen från Kolmården, från, jag var inte 4 som du var när du var i Köpenhamn, men vi besökte Kolmården när jag var i 10-årsåldern med morsan och farsan. Vi åkte igenom den där safariparken i 240. Och jag hade sett Jan Lindblads filmer om tigrarna på tv, och de bodde ju där då, och jag minns det som en sån enorm upplevelse. Mm. Det var fantastiskt, och vi såg delfinshowen. Det gjorde jättestort intryck på mig, och jag tror att det var därför, när jag hörde talas om den här olyckan på radion, så det satte igång någonting. Det blev då koppling till barndom, och jag tyckte att det var så fruktansvärt också, just därför, för att det var en sån där idealiserad bild av djur och människor i någon form av samförstånd som blev fullständigt krossad, som väckte mitt intresse helt enkelt.
Mm. Och när du började skriva hade inte ens rättegången varit och sådär?
Nej. Mm. Utan det var ju det, alltså, under den här nyhetscykeln, det var ganska kort, och då bjöds ju experter in till tv-sofforna, och de pratade ju om vilken otrolig överraskning det här var, och hur osannolikt otur hon hade haft. Så att jag hade ju med mig den idén, men jag upplevde också att det är så stora luckor i den här berättelsen. Varför var hon där ensam? Varför hade hon ingen kommunikationsradio och så vidare, som gjorde att man hela tiden misstänkte att det fanns saker som man inte fick veta. Men det var egentligen först när jag åkte ner, jag var i södra Spanien på semester, och jag hörde talas om att det fanns en sån vargpark uppe i bergen. Lobo Park uppe i bergen, och som drevs av en ganska suspekt men kul person som hade drivit den i 30 år, en ensam man med sin fru då, som drev den här parken. Jag tänkte, ja men skulle vara kul att höra vad han tror. Mm. Och han gav ju en helt... Dels så, jag visade bilder på telefonen på svenska kändisar som var inne. Och så var
Zlatan hade varit där, Olof Mellberg, kungen, Persbrandt.
Ja, alla möjliga.
Hos just den här stammen som högg igen.
Flocken som dör. Ja, precis. Och när jag visade det, hans reaktion var ju... Det var ju bara en tidsfråga innan det här skulle ske. Han frågade också, hur gamla var de 3 år? Han bara, nej men, för mig inte en överraskning. Han blev arg för att han tyckte att men det här är ju kriminellt, de som har utsatt henne för den här risken. Hur är det möjligt? Så att då åkte jag tillbaka, och då kände jag, men det här måste man ju försöka reda ut. Mm. Hur kunde det hända?
Ja. Men han blev biten, va? Eller det var någon i din bok som hade blivit biten.
Jo.
Ja. Men innan fanns det väl inga fall att någon hade blivit dödad i Västerlandet, i vargpark?
Jo. 96 så var det... Jo, det har hänt flera. 96, det är också det som gör det ännu mer förvånande. 96, samtidigt som de började med den här verksamheten, Projekt Varg, var det en ung kvinna som blev ihjälbiten av vargar i Kanada. På en ungefär liknande anläggning. Man skulle säga det, att det var ju bara på Kolmården som turister fick gå in till vargarna. Hon jobbade ju, hon som i Kanada som blev ihjälbiten, jobbade ju där. Han, den där vargmannen i Spanien, han gick inte vargen, men det var ju aldrig frågan om att några andra besökare skulle få gå in där, för det var ju för farligt. Men hon blev ihjälbiten, så att och det måste ju har varit känt i djurparkskretsar, så att säga. Så att det har hänt.
Också pedagogiken de hade, för du skriver där att personalen här på Kolmården har ungefär försökt uppfostra vargarna som man uppfostrar kamphundar, att du ska liksom sätta respekt i dem. Och medans, som du skriver då, som inte jag visste, att de har tydligen, det är en instinkt hos vargen att döda alfahannen, någon som är över den. Liksom. Att skulle de bara haft lågaffektivt bemötande typ istället? Eller, liksom.
Ja, men det var ju någonting de använde på den där, den största mest kända vargparken som heter Wolf Park i Illinois. De använde liksom ett helt annat bemötande, men också en helt annan... ett helt annat säkerhetstänkande. Där fick man ju under inga omständigheter gå in om man var det minsta skadad eller sjuk, alltså förkylning. Kom inte på fråga. På Kolmården så uppmanades ju personalen att gå in ensamma till vargarna, för man trodde att det skulle liksom stärka de sociala banden till flocken. Sådär. Så, och varifrån de har fått det kan man bara spekulera i. Jag tror att det fanns en tysk fallskärmsjägare som skrev böcker på 70-talet som levde tillsammans med en vargflock och var en av vargarna. Och man hade ju någon dröm på Kolmården som gick ut på att man skulle kunna prata vargarnas språk så där. Och då skulle man också dominera vargarna som vargarna dominerar varandra. Man skulle stirra dem i ögonen, morra, ibland liksom trycka ner dem i marken. Så man försökte ju själv agera som en varg, så att säga. Men det finns ju ingen, upptäckte man ju då. Jag kunde ju inte mycket om vargar när jag började med det här, men det finns ju massor att läsa. Och börjar man läsa forskningen så förstår man att det finns ju inga belägg för det. Nej. Att man ska agera så tillsammans med varje, utan det tror jag att det var liksom någon filosofi som växte fram på Kolmården helt enkelt.
Fast kan det vara någon sån här romantisk dröm hos människan också, för du tar ju upp den här Werner Herzog-filmen med grizzlybjörnen, tänkte jag, med han som trodde han kunde liksom leva med grizzlybjörnarna. Och det slutade ju ändå med att han blev dödade uppheten. Och jag för mig också Stig så att det inte var så. Men jag hade för mig att de här på 70-talet, där vi gick filmer om sådana här som ofta var det gamla tanter och kvinnor som levde med lejon och grejer.
Nej, men alltså,
jag för mig att de också slutade att lejon
åt upp dem uppheten. Jag har ju sett en film om det. Hon heter Margaret.
Men det är någon annan sån här som höll på med lejon.
Nej, men hon, det var ju så rörande, för han var ju så förtjust i henne. Och så var det någon, de hade inte sett fram på för Elsa heter det här lejonet.
Ja, lejonet Elsa, ja.
Och så hade de släppt ut henne. Och skulle hon skulle komma och hälsa på det där lejonet. Och då kommer lejonet och han blir så glad. Så han ska krama henne. Och du vet, alltså, han är alltså dubbelt så stor som henne. Så hon flyger ju bara, faller ju rakt ner. Och han står där och kramar henne. Det är verkligen gulligt. Alltså, det finns ju naturligtvis, det ska man inte komma ifrån, en dröm om att man skulle kunna vara vän med farliga djur. Va? Jag minns när jag var tillsammans med en spansk tjej, hennes stora syster killade en hund som var blandning mellan en schäfer och en dobermann som heter Lopas just varg. Och jag tyckte vi hade mycket om den här hunden, och vi tog hand om honom när de var på semester. Och vi brottades ju så här. Jag tryckte ner den under snön och hon kastades mot min hals. Men alltså, folk ska vi ringa polisen? Nej, men vi leker ju. Men det var ju väldigt roligt att känna att du litar så mycket på ett djur. Men det var ju en hund.
Det är riktigt intressant det där. Jag minns under rättegången, det var ju först då egentligen när man fick tillgång till förundersökningsprotokollet, men också när man såg rättegången och de här olika expertvittnena fick berätta om vargen. Det var ju en märklig situation när människor skulle så att säga gestalta hur vargarna fungerar i en sån jättestrikt rättegångssal. Det var det i sig ett oerhört märkligt skådespel. Men då minns jag att den här vargexperten Olof Liberg fick frågan av åklagaren ifall man kunde lita på en varg. Och han sa någonting i stil med att han visste ju naturligtvis inte, för att vargen lever i en värld fylld av dofter. Den uppfattar världen med dofter.
Ja, det
är liksom så den lever. Det är så den liksom orienterar sig i tillvaron. Och det hela utmyndade i någon slags... det lät vettigt när han sa det, att vi som människor har inte möjligheten att förstå hur ett djur uppfattar världen.
Men kan jag vet att hajer till exempel, de är också så, de kan känna en droppe blod på 300 meter.
Ja.
Men kan det vara sånt att hon hade menstruation eller något sånt?
Det var ju en massa spekulationer kring det, men det hade hon inte. Och det var ju spekulationer ifall hon skulle vara gravid, så var heller inte fallet. Men vad jag menar är någonstans att frågan man måste ställa sig är ju, djur kan ju, som i fallet med lejonet som du beskriver, kan ju ha ett beteende som vi människor tolkar som tillgivenhet och kärlek. Men det är ju omöjligt för oss att veta ifall djuret förnimmer de känslorna.
Ja, men man kan väl ändå prata, man ska väl inte vara så här fullständigt vad ska man kalla det för, agnostisk. Men på något sätt måste man ändå utgå ifrån att de känner igen personerna, att de blir glada.
Ja.
Alltså på hundar och katter är ju så, tänker jag. Liksom. Jag tycker man kanske, alltså, jag tycker själv att det är betydligt rikare känsloliv med både hundar och katter än med många människor. Liksom. Och en del kvinnor beskriver också med hästar, och jag har hört den där, att det är någon som har skrivit med elefanten och sånt. Så det går ju med vissa djur.
Ja, men det tvivlar jag inte på, att det finns en... en connection och, och att det finns ett, en kommunikation och liksom en uppriktig och verklig känsla av tillvänhet från människan till djuret och kanske tvärtom, det tvivlar jag inte en sekund på. Men vi, jag tror att vår förmåga att förstå djurets bevekelsegrunder och alltså varför de beter sig som de gör, det tror jag inte. Jag tror inte att vi förstår.
Det är svårare än vad vi tror.
Exakt, vi vill gärna tolka in det som ett, alltså vi tolkar dem som människor. Men glömmer bort det i fallet med varje, att de löser ju faktiskt inte konflikter på samma sätt som vi gör.
Nej. Och sen bara det enkla faktumet att nu röker jag ju så mycket så jag har nästan inget luktsinne alls. Men alltså, normala människor, om de har ett luktsinne som kanske är, låt säga, 3% av ett djur, så är det klart att de ser ju verkligheten på ett annat sätt och upplever även känslor som något rent fysiskt. För sådana saker som stresshormoner, nervositet, det har inte att göra med blickar. Du kan liksom inte dölja din lukt då, när det har att göra med lukter som du inte ens känner själv.
Ja, det påstod ju han, Daniel Wegen hette han, mannen där uppe i de spanska bergen, att han kunde se på sina vargar om någon av besökarna led av en svår sjukdom som de kanske inte ens själva kände till. Utan han påstod att han kunde se på djuren att för de blev väldigt intresserade av individer med defekter.
Ja.
Så han påstod att han kunde se att den där personen har en diagnos av någonting som han kanske inte själv eller hon vet om. För att vargarna blir så intresserade. Och det, så var det ju på Kolmården också. De hade ju flera exempel på när det kom in personer i hägnet. Bland annat en hörselskadad kvinna som blev omedelbart omringad av vargarna. Och fick liksom, personalen fick med stor möda liksom leda henne ut ur hägnet för att vargarna var så forcerade och så intresserade av henne. Och det fanns flera andra exempel också. Det på, alltså, ett blåmärke kan de liksom känna med lukten och det gör dem intresserade. Men det jag skulle säga apropå den där, jag började fundera på då, hur uppfattar vi människor världen ifall vargarna uppfattar den i form av lukt? Så tänkte jag att vi uppfattar världen i form av berättelser. Och jag tror att det är två åskådningar som kan bli fatala i sin kombination. För man kan ju föreställa sig hur man går in och närmar sig djur i ett häng, som i det här fallet, med ett bagage av berättelser där vi har alla de här Mowgli-berättelserna om människor som blir vän med djuren. Man är deras lojala följeslagare.
Ja, hon hade ju själv varit så här motståndare till varghatare och sådär.
Absolut. Ja, men jag tror att de var övertygade om att...
Bara för att kunna diskutera med dem.
Ja. Och att de var övertygade om att de gjorde en oerhört viktig insats, vilket de kanske gjorde då i sitt så här bevarande
arbete. Det där med det här kodmålens brister är ju helt absurda. Dels har de personal som är så här typ unga studenter utan utbildning.
Hon var ju välutbildad.
Ja, hon var kanske det. Men många som inte ens verkar ha liksom utbildning för det här med djur, verkade de ha. Plus att de hade det var väl hon som under utbildningen hade fått sova där med vargarna med någon annan skötare.
Det var inte hon, utan det var en tidigare. Men det stämmer inte. De är, alltså Kolmårdens personal är välutbildad. Okay. Alltså forskningschefen, det är ju doktorerade personer. De är ju jättekunniga. Mm. Och det gör ju det här ännu mer bizarrt.
Okay.
Alltså trots den stora kunskapen, trots att de borde veta, så har de bortsett ifrån det.
Var det en varg som dödade? Jag såg på YouTube för några dagar sedan när de fällde en kanin. Och då var det så här, när det var en varg, han klarade inte att ta kaninen själv. Men sen stannade han upp och så väntade han in flocken. Och då var de liksom flera. Då kunde inte kaninen finta dem längre. Så de högg ett helt gäng över en liten kanin.
Så gick det till. Det är aldrig bara en. Men det är en som utmanar. Men så fort utmaningen är gjord, då griper resten av flocken in, så att det blir ju ett oerhört snabbt och ett oerhört våldsamt förlopp. Helt enkelt.
Vad tror du, människans, det måste finnas både fascination för styrkan och sen skräck för varje, för man kollar så här typ, en kompis chilenare, han heter Lobo, jag intervjuade den här Lobo Antunes, portugis portugisiska författaren nyligen. Mm. Och i Sverige har ju namnet varg, och jag vet, fascisterna tror de i Ukraina eller vilka, var det, de har också vargsymboler. Och alltså det är ju något sätt verkligen mytologiskt djur.
Fascisterna är alltid fascinerade. Alltid varit fascinerade.
Ja, tyskarna också tror jag.
De finska nazisternas ledare, han hade det mest rovdjursfyllda namn jag har hört talas om. Han var kusin till den store litteraturhistorikern Eugen Napoleon Tigerstedt. Han hette Örn Ulf Tigerstedt. Örnvarg Tigerstedt.
Han fick tre sådana topppredatorer i sitt namn. Starkt.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Nej, men alltså, men jag tänker också på alltså,
men har du koll på det, Stig, med alltså den här mytologin kring?
Eller? Ja, men alltså det, har, det, alltså det är en gammal, alltså det är förmodligen en gammal indoeuropeisk i de här männerbonden. Man hade ju vargpälsar och...
Ja, indianerna hade det också, ja. Men ändå vet vi ju inte i modern tid, tror jag, något att vargar är, att, trots att det var som vargskräck, särskilt...
Ja, men du får tänka på att förr i världen så var ju, när vargen var...
Sen 200 år tillbaka vet jag inte att man har ätit upp någon människa.
Du hade ju den här Gysingevargen, va? Som åt en massa barn, va?
Mm.
Och det var på 1820-talet.
Mm.
Och sen så är det ju... Jag tror att vargen var tidigare. Han skulle inte, liksom, det skulle inte existera som bild. Då skulle vi istället ha... Vad vet jag? Alltså järven är väl ett otäckare djur än vad vargen är. Det dödar ju på ett annat, mer bestialiskt sätt.
Mm.
Och då skulle vi istället ha järven eller loven, lodjuret, men på grund av att vargen förmodligen har varit fler. Va?
Mm.
Jag tänker att det finns alltså oerhört materiella förklaringar till demoniseringen, som helt enkelt är att, säg 1820-talet, att Sverige var en jordbruksnation, en småbrukare hade en häst, två kor och lite får. Och de var garanten för att du skulle överleva en kall och hård vinter.
Mm.
Och i skogen finns det rovdjur som vill döda de här, alltså det som ska garantera din egen överlevnad. Och dessutom kan utgöra ett hot mot barn. För att, ja. Så jag tänker att det är, jag tycker inte alls att det är underligt att vargen har blivit demoniserad. För att den utgjorde ju en påtaglig risk för människor. Det var ju på liv och död. Mm.
Ja, men man tittar i dagens, det är ju en sån oerhört inflammerad debatt, det här med varg och om man ska skjuta vargar och så. Det man kan säga att linjen går egentligen mellan stad och land. Och de som då på något sätt är drabbade eller har kontakt med vargen, det är ju sällan man ser där människor som är positiva.
Nej, jag var ju för 4 år sedan då, och filmade ett reportage med Börje Hellström och Theo Lundgren om varghatare och vargälskare. Så då fick jag tips från Sara Bros, var det. Hon kom där från Sunne, från hennes snickare som var varghatare. Och så åkte vi upp dit till Sunne i Värmland och intervjuade honom. Han hade telefonsignal på en varg som, ett skott som rinner av en varg som tjuter. Och han var ju riktig varghatare och kom i spekulation, eller så här konspirationsteori som... En som du missade där, som inte du tog med, det var att norska skogsbolag hade planterat in vargen där i Värmland för att de ville inte att älgarna skulle äta på deras träd.
Aha,
och sen skulle ta älgar. Och sen var den då rädd för sin hund och sen var det liksom, och då får. Och så, alltså det var, förklarade han sitt hat. Och å andra sidan, det dör fler hundar i jaktolyckor än av vargar. Men sen märkte jag, det var första gången när vi var här i Värmland, sen förstod den här konflikten mellan stad och land i Sverige. För han var ju så här, han var jättetrevlig, men han var rå-SD. Och åsatt att visa filmer också samtidigt på hur muslimer då gjorde halalslakt och vad var det mer. Men han förklarade också den här då, typ, i Stockholm, vi bryr oss inte om liksom, att ni får 40 miljoner till Operan. Ni ska ge fan och bry oss om, vi skjuter vargar typ ungefär då. Mm. Det var först då jag faktiskt med det här varghatet förstod SD och sen konflikten. Eller liksom den typen av människor där i världen.
Mm. Jag tycker själv att jag tycker det är en sån, alltså som konspirationsteori, så undermålig konspirationsteori. Den är så ospektakulär på något vis. Den är ju inget intressant. Jag gick ju såklart igenom det när jag gjorde det här jobbet, men för mig är tanken på att det skulle kunna ha skett då någon form av utplantering av varg i skogen, vilket inte har skett om man kollar på Uppsala universitet, man kollar genetiskt, det finns inga djurparks vargar liksom i den vilda populationen. Men även om det gjorde det, så tycker jag inte att det skulle vara särskilt underligt, om du tror jag menar, om det skulle ha hänt. Då tycker jag i så fall att, eller då blev jag ju betydligt mer intresserad av vem som var den första som gick in i varghängnet och liksom mötte vargarna face to face. Det tyckte jag kändes som en mycket mer spännande historia, så att när det fick de här konsekvenserna sen. Så jag vet inte, jag har försökt hålla mig undan den där polariserade vargdebatten, för ja, du beskriver den typen av person som har ett varghat. Sen har man vargkramarna som liksom kommer från helt andra hållet.
Den vi filmade där, vargkramarna, det var en lustig figur också, för att han är känd, var känd ledad nazist i några år äldre än mig, alltså från typ 80-90-tals generation, unga 80-90-tals generationen, skinnen från Eskilstuna. Men sen har han blivit känd i debatten för att han bytte totalt sida sen och är nazistmotståndare. Men det är däremot han brinner för då, förutom antinazism, så är det han brinner för vargar och älskar vargar på varenda debatt mot varghatare och sådär liksom. Han var typ ledare för Sveriges vargälskare då.
Ja men det känns inte 100% balanserat. Jag var nere och träffade en fårbonde i Sörmland som hade fått stora delar av sin fårbesättning slaktad av en vargflock på 4 djur som lever mitt i de där fåravelsområdena. Och han var ju, tyckte ju att Sverige, han var inte motståndare till varg. Han tyckte att Sverige hade en ytterst rimlig rovdjurspolitik om den efterlevdes av myndigheterna. Vilket jag håller med om. Jag tycker 300 vargar låter väl som ett sånt här stort land skulle kunna ha. Och han hade inget varghat alls fast han var så drabbad. Men däremot var det ju en omöjlig livssituation för honom och hans familj. De hade ju fått sitt liv krossat av det här. Och det tror jag man måste ha respekt för och förstå, att människor som lever i närheten av vargar får problem om de har djur särskilt.
Däremot när jag gjorde det där reportaget, kommer jag vet inte om den siffran kan stämma, för den låter så otroligt mycket, men typ om du tar forna Jugoslavien, alltså hela Balkanområdet, där har du då hade du enligt de uppgifterna jag fick 30 000 vargar på hela det området, och du har inte samma varghat som i Sverige där.
Okej.
Men jag vet inte. Jag har inte varit där och forskat i det.
Nej, det låter ganska mycket, men jag vet att det är mycket varg också i Pyrenéerna. I norra Spanien. Och det finns ju vissa områden där du har mycket varg, men det är ju inte helt säkert att vargen då ger sig på, jag kan inte svara på det, men det är inte säkert att de ger sig på tamboskap.
Jag kände när jag gjorde det där, filmade det där reportaget, att liksom, vad har människan för rätt att bestämma över naturen, vargen liksom, det är på det sättet, och bara för att vi jagar älg eller har får liksom, också.
Men, ja, men herregud, vi är ju människor. Jag vill inte att vargen ska bestämma över mig om jag får, nej, om jag får ha ett ord i laget också.
Jag håller med dig, Stig, jag tycker också att det är väl någonstans det som det är att vara människa, det är att vi i någon mån har en förmåga att kontrollera delar av naturen. Sen misslyckas vi ständigt med det också, men det är väl det som har fått oss att överleva. Vi är ju
Jo, men jag tänker så länge de inte gör något fysiskt hot för människor, att de inte dödar människor och sånt liksom.
Ja, men...
De dödar lite älgar liksom. För, liksom
ja, nej, men det, det må det vara. Men alltså, jag var ju också, för 1988 så var jag på Rinja, alltså en ön bredvid Komodo som man inte får landstiga på. Där de har de här komodovaranerna. Och på Komodo så äter de inte upp människor, de får ju mat där. Det är ju en turistattraktion. Men på Rinja så får du inte gå i land där, för där äter de upp folk. Och vi skulle då dit och, vi hade hyrt och fiskare, jag tänkte, de har ju varit där, det är ingen fara. Vi hade fyra fiskare, vi var fyra stycken. Och de är ju rädda för folk också. Det är som om åtta människor kommer så drar sig ur vargen och undan, va. Men när du ser dem, va, du vet, de är 4,5 meter långa och låter och så här långa ljusgula tungor, så blir du ganska skraj. Vi bröt oss in i en sån naturvårdsbarack, va. Och då var de där utanför. Vi hade med oss en get som vi tänkte att de skulle döda. Så till slut så beordrade jag att de skulle skära upp halsen på geten för att de skulle få blodvittring, va. Men de kom inte fram ändå. De höll sig där i buskaget, va. Och slut bara bli mörkt och då bara bli skraja. Så sa vi drar härifrån. Så höll vi geten och tänkte, kommer de springa då slänger vi geten på dem.
Kom de då?
Nej, de höll sig där borta i buskaget. Va? Men de morrar oss. Det låter så jävla läskigt. För de låter precis som drakar gör i tecknade filmer.
Ja, det är sant. Det låter som en jävla upplevelse. Alltså.
Ja, jag har sett dem där på Discovery. Mm. Ja, de sitter så trevligt ut. Ja, men det som jag undrar med vargar också, bara så här, hur de fungerar, som fascinerar mig, dels för den här grejen, alltså att de vill döda sig, den som kontrollerar dem, att utmana alfahannen. Det måste vara jobbigt att vara varg då. Är det så att de liksom, det låter verkligen ojde på så att de vill döda sin egen pappa? De beredda det också, alltså när de har vuxit upp.
Jag fick det förklara för mig av den Liberg att de där rangstriderna i det vilda behöver inte vara så värst dramatiska, utan om en flock upptäcker att de upplever att ledarvargen är svag eller att flocken skulle fungera bättre med en annan ledare, då gör de det klart för den vargen, och då har den, eftersom att den inte är inhägnad och de lever på en jättestor yta, så har den alla möjligheter att lämna flocken. Och gör den inte det, då blir det en strid på liv och död. Mm. Men i ett varghäng som är oerhört begränsat, så har man också sett då i forskning att aggressionsnivån går upp tusentals gånger. Alltså det är en mycket mer aggressiv miljö. Så det gör ju också till en mycket farligare miljö. Och man har ju sett att vargar har ju dödat varandra i fångenskap vid åtskilliga tillfällen. Det är ju inget ovanligt beteende.
Nej, men jag undrar, alltså det där är ju något som finns hos människor också. Det finns ju, jag tror att det heter regicida samhällen. Alltså man har ju hört att i Grekland att det var någon, att det uppfunnits ett tempel, och den som är präst där måste vänta att han blir dödad och då blir den präst. Men det finns afrikanska samhällen fortfarande än idag där det där fungerar, framförallt i nordvästra Etiopien.
Men jag tror att män handlar ofta mer med kvinnor. Så gör en kompis när skådespelaren, vi ska inte nämna namnet på dem, som blir helt, om det är en kvinna i sällskapet så blir han ju helt förbytt och ska liksom hålla på att tuppa sig. Eller
men, ja, det var han.
Jag kan aldrig gå ut om han dricker, även om jag har min, och han vet att jag är tillsammans med tjejen eller någon annan är tillsammans, så ska han ändå hålla på att tuppa sig om han är berusad och vet, och det är en kvinna i sällskapet.
Men alltså, om du tänker, för att sådana grejer är ofta urgamla, va? Och jag bara tänker högt. Alltså tänk om det har varit så hos människor också, att vi har haft en ledare som sen ska dödas, va? Och sen den som då dödar den, han blir ledare. Att vi har varit som vargar, det är en tokig idé. Jag fick den nu.
Jag skulle vilja lansera den motsatta idén, som man också har gjort viss forskning kring, är ju att människan snarare har uppmuntrat, belönat de motsatta beteendena. Alltså typ att man har premierat så här samarbete, ödmjukhet och gullighet. Typ.
Ja.
Förstår du?
Jo, det låter inte.
Och att man pratar, det är ju så vi har domesticerat vargen en gång i tiden. Ja. Vi har ju liksom avlat på de snälla individerna. Och det går tydligen ganska snabbt genom generationerna. Ja. Och det finns ju teorier som handlar om att vi människor också har domesticerat oss själva. Alltså att den typen av beteenden har slagits ut för att de inte är framgångsrika evolutionärt. om du fattar det. Nej, men det är ju inte så, jag har ingen aning, men det är inte spännande att tänka.
Ja. Men sen är det ju att hunden blev ju domesticerad ändå relativt sent, men när det väl skedde så spreds den väldigt snabbt över världen. Alltså det var ju någonstans i Europa och Asien. Men när den kommer till Afrika så sker det, och för att det var så viktigt i jakten. Alltså det var två grejer som gjorde att jakten förenklades. Det ena var ju då att man hade inte bara spjut, man hade pilbågen. Och att man hade gift på pilarna, va. Och att man hade hundar.
Samtidigt, om du tar arabvärlden, så är ju hund fulast du kan säga till en arab. Själv eller vad det heter. Liksom, medan i Egypten har du katter till exempel som de dyrkade.
Jo, men alltså,
och de hade katter i jakt också.
Jo, men alltså, ja, jag vet inte. Katter i jakt verkar...
Ja, de hade det i Egypten.
Alltså, nej, men hundar var ju... För att då skickar man hunden först på det. Och jag menar, tänk dig själv. Du står där med ett litet ynka spjut och du är en lejon framför dig som låter han, va. Det är inte jättekul att gå fram till någon.
Då skickar vi vår bästa vän istället.
Ja, då skickar vi vår goda vän.
Ja, men det är som jag tänkte på, just det här med utmana med ledaren som har ihop med det. Om den då blir förskjuten. Jag tyckte att någonstans i boken fick jag intryck av att en varg då som är ensam, han kan ansluta till en annan flock. Är de så välkomna? Samtidigt som det låter konstigt också att man är så välkomnande om man är en flock mot en främling.
Jag har också sett det.
För de måste ju vara i flock och de jagar ihop liksom.
Men det finns också vargar som lever ensamma.
Det finns det?
Ja. Okay. Och jag
minns... Men de har ju hört sådana som villar runt och tar sig till Stockholm nästan.
Mitt tips är att en strykavarg inte är välkommen i en annan flock. Men det har säkert hänt. Det förekommer säkert. De är ju sällan sådär. Vi människor vill ju gärna definiera så här. De fungerar och beter sig så här, och sen finns det alltid en massa exempel på när de inte gör det. Men det verkar ju i fallet med den här kolmården och lyckan så tänker jag att det uppstod någon form av rangstrid, och det var ju, förstår man när man läser dokumentationen från kolmården, att det var en varg som precis hade blivit placerad som Omega, alltså så här strykpojken i flocken. Efter olyckan så var inte den positionen samma, så man kan ju spekulera i alltså vilka drivkrafter de olika individerna i flocken hade. Och sen var det några av vargarna, de gillade inte människor. Några andra, ledarvargen och hans bästa kompisar, de var rätt förtjusta i människor. De brukade skydda människor från sina mot de andra vargarna när de blev för aggressiva. Men den där jämvikten kan ju ha ändrats. Och de kan tydligen ändras ganska snabbt också. Så att
Och vargkvinnorna, vad då för dem? De blir aldrig, alltså, som lejon tror jag kvinnor kan vara ledare, eller jag vet inte, det är bara fått för mig, för de är aktiva och jagar och sådär.
Du har träffat mycket feminister.
Nej, men jag tror att en vargflock är ungefär som en vanlig vanlig människofamilj. Det är så här mamma och pappa. De bestämmer och sen är det barnen. Men i det här, de som var inne i det här hängnet var ju ett antal brödrapar. Så att det var ju en också i en helt onaturlig flock. Det var ju inga flockar i det vilda som ser ut på det där sättet. Där när syskon blir könsmogna, då undviker de ju varandra. För då vill ju alla skaffa sin egen flock. Vilket också man kan ju såklart spekulera i, om det spelade roll att det var liksom en onaturlig
sammansättning. Men vad hände nu efteråt? Har de lagt ner verket?
Nej, de dömdes till böter. Vad var det? Miljöskada och vållande till annans död, va?
Vållande till annans död, arbetsmiljöbrott var domen mot den zoologiska chefen, och sen fick djurparken betala en företagsbot. Så att de blev ju dömda.
3 miljoner och villkor i dom, tror jag de fick.
Ja, var det så? Jag minns faktiskt inte.
Men har de lagt ner verksamheten?
Ja, men i höstas så kom ju beskedet att de slutar helt och hållet med varg på kolmården. Så då avlivade de den här flocken, och de ska inte skaffa några nya vargar.
Okej.
Så mycket för deras viktiga bevarande arbeten.
Ja, det hela är ju tragiskt.
Ska vi sluta?
Ja.
Innan vi slutar vill jag ta upp två saker. Dels, man kan fortfarande anmäla sig till vår skrivarkurs i kreativt skrivande den 13-16 juni. 4 dagar för 5000 kronor genom att anmäla sig till cyrulochstig@gmail.com. Det kommer att ske i Stockholm. Sedan, denna månad släpper jag 2 böcker som är nyutgivningar utav gammalt jag skrivit från 90-talet. Den ena, Människorindianer, har tidigare bara funnits tillgänglig som e-bok och släpps nu för första gången i inbunden form. Den andra, Gå, Johnny, Gå, är min debutroman från 2005. Vill ni ha de två kan ni vara med i utlottning genom att svara rätt på följande 2 frågor. Människorindianer utspelar sig i Stockholm och 2 asiatiska länder. Vilka 2? 1. Kambodja, Thailand. Kryss. Burma och Bhutan. 2. Indien och Nepal. Fråga 2. Gå, Johnny, Gå utspelar sig restaurangmiljö i en amerikansk storstad. Vilken? 1. New York. Kryss. San Francisco. 2. Los Angeles. Maila in svaren till cyrulochstig@gmail.com och ni kanske får 2 utav mina gamla böcker i nytryck.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.